Kapitel 15. Jagad. Perrin steg genast upp och började klä på sig utan att bry sig om ifall Sarinen såg på. Han visste vad han tänkte göra, men frågade ändå Moraine. Ger vi oss av? Ja, såvida du inte önskar bekanta dig närmare med Samuel, sa hon torrt. Åskan dundrade i skyn som för att understryka vad hon sagt. Och himlen genomkorsades av blixtar. Eise Dén såg knappt åt Serena. Perrin stoppade ner skjortan i byxorna och önskade plötsligt att han redan haft rocken och manteln på. Det var som om rummet hade blivit kallt när Moraine nämnde den förlorade vid namn. Det räcker alltså inte med Baal Samhorn. Nu ska vi ha de förlorade i full frihet också. Ljus, spelar det ens någon roll om vi hittar Rand nu? Eller är det redan för sent? Men han fortsatte klä sig och trampade på sig stövlarna. Valet stod mellan det eller att ge upp. Och folket från Trufloden var inte kända för att ge upp.
Samuel, sa Sarina med svag röst. En av de förlorade regerar i ljus.
Vill du fortfarande följa med oss? Frågade Moraine med mjuk röst. Jag skulle inte tvinga dig att stanna här. Inte nu längre. Men jag ger dig en sista chans att gå en annan väg än vi.
Sarine tvekade och Perrin stannade upp med rocken på till hälften.
Ingen kunde väl frivilligt välja att följa med någon som hade ådragit sig en av de förlorades vrede. Inte nu när de faktiskt kände till en del av vad de hade att kämpa mot. Inte utan någon väldigt god anledning. Någon som just fått veta att en av de förlorade var lös borde för övrigt inte alls sitta och fundera utan istället rusa iväg till närmaste havsfolksskepp och be om överfart till andra sidan Eilöknen.
Nej, sa Sarine slutligen och han började slappna av. Nej, jag vill inte gå en annan väg. Även om ni inte leder mig till Valeris horn så kommer inte ens den som hittar hornet att ha en sån här historia att berätta. Jag tror att den här berättelsen kommer att leva i många åldrar, Eise Dé, och jag vill vara med i den.
Nej, fräste Perrin. Det räcker inte. Vad vill du egentligen? Jag har inte tid med något käbbel, avbröt Moraine. När som helst kan först Bränd få veta att en av hans mörkhundar är död. Han begriper att en väktare är inblandad, det kan ni vara övertygade om. Och han kommer att försöka leta rätt på denna Gaydins Eise Dé. Tänker ni sitta här tills han får veta var ni är? Rör på er dumma barn, sätt fart! Hon försvann bort genom korridoren innan Perrin hann öppna munnen. Sarine väntade inte heller kvar. Hon sprang ut ur rummet utan att ta med sitt ljus. Perrin samlade fort ihop sina saker och rusade mot trappan medan han fortfarande spände yxbältet runt höfterna. På vägen ned hann han i fatt Loyal. Ogen försökte klämma ner en bok med träpärmar i sin ena sadelväska och dra på sig manteln på samma gång. Perrin hjälpte honom på med manteln medan de båda sprang ner för trappan och Sarine kom ikapp de båda innan de hann rusa vidare ut i hellregnet. Perrin drog upp axlarna mot vätan och sprang sedan mot stallet på andra sidan gårdsplanen utan att ta sig tid att dra upp huvan.
Hon måste ha någon anledning. Att få vara med i någon fördömd saga räcker bara för en galning.
Innan han nådde fram till stalldörren hade de toviga lockarna blivit genomblöta och lagt sig platt mot hans huvud.
Moraine var redan där.
Hon var klädd i en vaxad mantel, fortfarande översållad med regnpärlor.
Njeda höll upp en lykta åt län som nästan var färdig med att sadla på hästarna.
Det fanns en ny häst med, en brun ballack vars mule var ännu mer framträdande än Sarines näsa.
Jag ska skicka duvor varje dag, sa den storväxta kvinnan.
Mig misstänker ingen. Ödet stinger mig. Till och med vitrockarna talar väl om mig.
Men så lyssna på mig kvinna, fräste Moraine. Det här är inte någon vitrock eller mörkvän jag talar om. Du måste fly från staden och se till att alla du bryr dig om flyr med dig. I ett dussin år har du lytt mig. Lyd mig nu.
Njeda nickade, men motvilligt, och Moraine morrade vanmäktigt.
Den bruna är din flicka, sa Lan till Serena. Upp på ryggen med dig. Om du inte kan rida får du lära dig nu eller ta emot mitt erbjudande. Hon la ena handen på den höga sadelknappen och svängde sig ledigt upp i sadeln. Jag har bestämt suttit på en häst en gång, nu när jag tänker efter, stenansikte. Hon vände sig i sadeln och band fast knytet bakom sig. Vad menade du, Moraine? Frågade Perrin medan han slängde upp sadelväskorna över Rappers rygg. Du sa att han skulle få reda på var jag var, men han vet ju redan, de grå männen. Nieda fnittrade och han undrade irriterat hur mycket hon egentligen kände till eller trodde på av allt det hon påstod sig inte tro på. Det var inte Samuel som skickade de grå männen. Moraine satt upp på Eldabe med sval, rakryggad precision, nästan som om det inte fanns någon orsak till brådska. Däremot var mörkhunden hans. Jag tror att den följde mitt spår. Han skulle inte ha skickat ut båda dera. Någon är ute efter dig, men jag tror inte att Samuel ens vet att du finns. Inte än. Perrin stannade upp med ena foten i stigbygeln och bara stirrade på henne. Men hon verkade mer intresserad av att klappa sitt sto på den ädelt krökta halsen än att svara på någon av alla de frågor som lyste ur hans ansikte. Det var tur att jag följde efter dig, Salern, och Aesiden fnös högljutt. Ibland önskar jag att du var en kvinna, Gaydin. Då skulle jag kunna skicka dig till tornet som novis så att du fick lära dig lydnad. Han höjde ena ögonbrynet och rörde vid svärdshjältet. Sen svängde han sig upp i sadeln och hon suckade. Kanske är det lika bra att du är olydig. Ibland är det bra. Dessutom tror jag inte ens Sheriam och Suan Chans tillsammans skulle kunna lära dig att lyda. Jag förstår inte, sa Perrin. Det säger jag lite väl ofta nu och jag börjar bli trött på det. Jag vill ha någon sorts svar som jag kan begripa. Han drog sig upp på Rapper så att Moraine inte skulle kunna se ner på honom. Hennes övertag var tillräckligt stort ändå. Om det inte var han som skickade de grå männen, vem var det då? Om en Myrdrail eller någon annan av dem förlorade... Han tystnade och svalde djupt. Någon annan av dem förlorade. Ljus. Om det var någon annan som skickade dem, varför har då inte denna någon sagt någonting till honom? De är ju mörkvänner allihop, inte sant? Och varför vill de åt mig, Moraine? Varför mig? Det är Rand som är den förbannade draken återfödd. Han hörde Serene och Nieda kippa efter andan. Och inte förrän då insåg han vad han hade sagt. Det kändes som om Moraines blick drog skinnet av honom som den vassaste kniv. Min fördömda tunga. När slutade jag tänka innan jag öppnar munnen? När han första gången hade känt Serene iaktta honom, det var nog svaret. Hon iakttog honom nu också, med gapande mun. Du är knuten till oss nu, sa Moraine till den unga kvinnan. Nu finns det ingen återvändo för dig. Aldrig någonsin. Serena såg ut som om hon ville säga någonting och var rädd för att göra det. Men Aesir Jean hade redan flyttat sin uppmärksamhet. Nieda, fly från Ilien i natt genast och fortsätt att tiga. Ännu bättre än du har gjort alla dessa år. Om du yppar någonting finns det de som kunde skära ut tungan på dig för det du skulle kunna säga. Och det innan jag ens kunde hitta dig. Hennes hårda tonfall gjorde det svårt att veta hur hon menade det sista. Och Nieda nickade energiskt som om hon hade uppfattat det på båda sätten. Och vad gäller dig, Perrin? Hon manade det vita stoet närmare och mot sin vilja lutade han sig bort från Aesirdén. Många trådar ingår i väven, men de är lika svarta som skuggan själv. Var aktsam så att inte en av dem lägger sig om din hals och stryper dig. Hon satte hälarna mot Eld Abes flanker och stoet satte av ut i regnet. Mandarp följde henne tätt i hälarna. Bränner dig, Moraine, tänkte Perry när han red efter dem. Ibland vet jag inte vilken sida du står på. Han sneglade mot Serene som red vid hans sida. Det såg ut som om hon var född i sadeln. Och på vems sida är du?
Regnet höll människorna borta från såväl gator som kanaler, så det fanns ingen som kunde se dem ge sig av.
Det försvårade emellertid också fotfästet för hästarna på de ojämna gatstenarna.
När de kommit fram till Maredovägen, en bred väg av hårt packad jord som ledde norrut genom kärret, hade skyfallet börjat avta. Åskan mullrade fortfarande, men nu var blixtarna långt bakom dem, kanske ute över havet.
Perrin tyckte att det kändes som om turen var på deras sida en stund. Regnet hade varit tillräckligt länge för att dölja deras avfärd. Men nu verkade det som om de skulle få klart väder för sin nattliga ritt. Han sa det högt, men Län skakade på huvudet.
Mörkhundar tycker bäst om klara nätter med månsken. Och regn gillar de inte alls. Ibland kan ett rejält åskväder hålla dem borta helt och hållet.
Nästan som för att svara på hans ord övergick nu regnet i ett lätt duggande.
Perrin hörde Loyal stöna bakom dem.
Omkring 2 milsteg från staden tog kärret slut och brovägen också. Men vägen fortsatte och började svänga av mot öster.
Moraine och Län höll en stadig, milslukande takt och hästarna plaskade fram genom vattenpölarna på den hårt packade jordvägen. Månen sken ner mot dem genom luckor mellan molnen.
Runt omkring dem började låga kullar resa sig och allt oftare dök det upp träddungar vid vägen.
Perrin antog att det betydde att de närmade sig skogsmarker, men han var inte riktigt säker på vad han tyckte om det. Skogen kunde dölja dem för förföljare, men kunde lika gärna låta förföljarna komma nära innan de blev synliga.
Ett gällt ylande hördes långt bakom dem. Ett ögonblick trodde han att det var en varg och kom på sig med att nästan sträcka ut sitt medvetande mot den innan han hann hejda sig. Så hördes tjutet igen och nu visste han att det inte var någon varg.
Andra tjut svarade på det första. De var alla flera milsteg bakom dem.
Kusliga ylanden som rymde blod och död. Skrin som varsnade om mardrömmar. Till hans förvåning saktade Lärn och Moraine in. Eisedén studerade kullarna runt omkring i nattmörkret.
De är långt bakom oss, sa Perrin. De kommer inte i fatt om vi fortsätter.
Mörkhundarna, muttrade Serena.
Är det mörkhundarna? Är du säker på att detta inte är vilda jakten, Eisedén?
Men det är just vad det är, svarade Moraine. Det är just vad det är.
Man kan aldrig springa ifrån en mörk hund, smed Salern. Inte på den snabbaste häst du kan tänka dig. Man måste alltid möta dem och besegra dem. Annars tar de en till sist.
Jag kunde ha stannat i städningen, sa Loyal.
Vid det här laget skulle min mor säkert ha gift bort mig. Men det skulle inte vara något dåligt liv. Gott om böcker. Jag hade inte behövt komma utanför. Inte egentligen.
Där, sa Moraine. Hon pekade på en trädlös höjd till höger om färdvägen.
Det fanns inga träd på 200 stegs omkrets runt kullen, vad Perrin kunde se. Och även utanför den kretsen stod de glest.
Vi måste kunna se dem när de kommer, om vi ska ha något hopp.
Bakom dem hördes mörkhundarnas olycksbådande tjut igen. De hade kommit närmare, men fortfarande var de långt borta. Län manade på Mandarby igen, nu när Moraine hade bestämt deras valplats. På väg upp för slänten slog hästarnas hovar mot stenar som låg halvt begravda i jorden, hala av regnet. Många av stenarna hade allt för räta vinklar för att kunna vara formade av naturen, tyckte Perrin. När de nått toppen satt de av runt något som såg ut att vara ett lågt rundat klippblock. Månen dök upp mellan 2 moln och han insåg att han tittade på ett vittrat stenansikte, ungefär 1 par steg långt. Ett kvinnoansikte att döma av hårlängden. I regnet såg det ut som om hon grät. Moraine satt av och ställde sig för att spana i riktning mot tjuten. Hon syntes som en dunkel skepnad där regndropparna fångade månljuset när de rann ner för hennes vaxade mantel.
Lael ledde hästen fram till stenskulpturen och lutade sig närmare för att studera ansiktet. Jag tror att hon är en ogier, sa han till sist. Men det här är inte någon gammal städding. Det skulle jag ha känt. Det skulle vi ha gjort allihop och då skulle vi vara trygga för skuggans yngel. Vad är det ni båda står och glor på? Sarine kisade mot stenen. Vad är det för någonting? Hon, vilken hon? Många riken har fötts och dött sedan världsfallet, sa Moraine utan att vända sig om. Några har inte lämnat andra spår efter sig än ett namn på en gulnad boksida eller linjer på ett trasigt kartblad. Kommer vi att lämna än så mycket kvar till eftervärlden? De blodisande tjuten hördes igen, ännu närmare nu. Perrin försökte beräkna hur snabbt de rörde sig och förstod att Lan hade rätt. Hästarna skulle aldrig ha kunnat springa ifrån dem. De skulle inte behöva vänta länge till. Ogier, sa Lan. Du och flickan håller hästarna. Sarine protesterade, men Lan red fram till henne. Dina knivar kan inte göra mycket nytta nu, flicka. Klingan glimmade i månljuset när han drog sitt svärd. Till och med detta är bara en sista utväg. Det låter som om det är 10 stycken där ute, inte en. Er uppgift är att se till att hästarna inte skenar när de känner mörkhundarnas lukt. Den lukten tycker inte ens Mandarb om. Om väktarens svärd inte dög någonting till så skulle inte yxan göra det heller. Perrin kände någonting som liknade lättnad, även om det var skuggans yngel de stod inför nu. Han skulle inte behöva använda yxan. Istället drog han fram den osträngade bågen under Rappers sadeljord. Den här kanske kan vara till någon nytta. Försök om du vill, smedsalän. De dör inte så lätt, men än kan du kanske fälla. Perrin plockade fram en ny bågsträng ur bältesväskan. Han försökte skydda den från fukten. Den var överdragen med ett tunt lager bivax, men mot långvarig väta var det inte mycket skydd. Han satte ner bågen mellan benen och böjde den så att han kunde sätta fast strängens öglor runt hornkrokarna i vardera änden. Han hade ingalunda varit den bästa bågskytten i Imonswall, men bland de yngre männen hade endast Rand varit hans överman. Han skulle skjuta när de var 300 steg bort, bestämde han. Dåre, du skulle ha svårt att träffa ett stillastående mål på det avståndet. Men om jag väntar, med den fart som de har. Han gick och ställde sig bredvid Moraine, lyfte bågen. Jag behöver bara föreställa mig att skuggan som kommer där är en stor hund. Drog bak pilen så att gåsfjädern nuddade örat och släppte. Han var säker på att pilen hade nått den närmaste av skuggorna. Men det enda resultatet var en morrning. Det går aldrig. De kommer för fort. Han drog redan en ny pil. Varför gör du ingenting, Moraine? Nu kunde han se deras ögon. De sken som silver. Tänderna glänste som polerat stål. De var svarta som natten själv, stora som kalvar, kom rusande mot honom. Tysta nu, uppfyllda av jakten. Vinden förde med sig en stank som liknade bränt svavel och hästarna gnäggade skrämt. Även läns stora stridshingst. Bränner dig, Eishede, gör någonting. Han släppte nästa pil. Den främsta av mörkhundarna vacklade till men fortsatte. De kan dö. Han sköt igen och nu snubblade mörkhunden i spetsen, stannade upp och föll. Likväl kände Perrin ett ögonblicks förtvivlan. Han hade fällt en av dem och de andra hade redan tillryggalagt 2/3 av vägen. De verkade springa ännu snabbare nu, gled som skuggor över marken. En pil till. En till hinner jag kanske med. Sen får det bli yxan. Bränner dig, Eishede. Han drog bågsträngen igen. Nu! Sa Moraine, just som hans pil lämnade bågsträngen. Mellan hennes händer var det som om själva luften fattade eld. En eld som rusade vidare mot mörkhundarna och skrämde bort nattmörkret. Hästarna skriade vilt och försökte slita sig. Perrin kastade upp armen framför ögonen för att skydda dem från det vitglödgade brännande ljuset. Ett sken som ur en rämnad masugn. Plötsligt dagsljus fyllde natten och var borta igen. När han sänkte armen igen dansade röda och gröna fläckar framför hans ögon tillsammans med ett bleknande återsken av Moraines eldkvast. Där mörkhundarna hade varit fanns nu bara nattmörk jord och mjukt fallande regn. De enda skuggor som rörde sig kom från moln som seglade över månen. Jag trodde att hon skulle slunga eldklot mot dem eller nedkalla en blixt. Men detta? Vad var det där? Frågade han hest. Moraine hade vänt sig mot Ilian igen och spanade ut i natten som om hon skulle kunna se över alla dessa mörka mil. Kanske såg han det inte, sa hon, nästan för sig själv. Det är långt dit. Och om han inte tittade hitåt märkte han kanske ingenting. Vem? Frågade Serena. Shamael? Hennes röst skälvde en aning. Du sa ju att han var i Ilien. Hur skulle han kunna se ända hit? Vad var det du gjorde? Någonting förbjudet, sa Moraine svalt. Skyddat av löften nästan lika starka som de tre ederna. Hon tog Aldabes tyglar ur flickans hand och klappade lugnande stoet på halsen. Någonting som inte har använts på 1000 år. Någonting som jag kan bli släkt bara för att jag vet hur det görs. Kanske, Loyals röst hörde som ett svagt muller. Vi borde kanske fortsätta. Det kommer kanske fler. Jag tror inte det, sa Aesidén medan hon satt upp. Även om han har 2 koppel skulle han inte släppa dem samtidigt. De skulle ge sig på varandra istället för sitt byte. Och jag tror inte att vi är hans främsta villebråd. Då skulle han ha kommit efter oss själv. Vi var ett irritationsmoment, tror jag. Hennes röst var lugn, men det var tydligt att hon inte tyckte om att bli betraktad så lättvindigt. Och kanske något extra att stoppa i jaktväskan, om det inte var för mycket besvär. Men det gör oss ändå inget gott att stanna i hans närhet längre än vi måste. Rand? Frågade Perrin. Han kunde nästan känna hur Serena sträckte fram huvudet för att lyssna. Om det inte är oss han jagar, är det Rand? Kanske, sa Moraine. Eller kanske Matt. Kom ihåg att han också är Taveran och att det var han som blåste i Valeres horn. Serena lät höra ett halvkvävt ljud. Blåste i det? Har någon redan hittat det? Aesidén ignorerade hennes fråga och lutade sig ner ur sadeln för att spänna sin mörka blick i Perrins guldglimmande ögon. Återigen rusar händelserna förbi mig. Jag tycker inte om det. Och det borde inte du göra heller. Om händelserna rusar förbi mig kan de krossa dig och resten av världen med dig. Det är många rastmil kvar till Tirsalan. Ogierns förslag var bra. Han satt redan i sadeln. Efter ett ögonblick rätade Moraine på sig och klämde lätt hälarna mot stoets sidor. Hon var redan halvvägs ner för kullen innan Perrin hade hunnit stränga av bågen och ta Rappers tyglar från Loyal. Bränner dig, Moraine. Jag ska nog hitta mina svar någonstans. Matt satt lutad mot en kullvält trädstam och njöt av lägereldens värme. Regnet hade dragit vidare söderut 3 dagar tidigare, men han kände sig fortfarande fuktig. Just i denna stund var han dock knappt medveten om de dansande lågorna. Han betraktade fundersamt den lilla vaxklädda cylindern som han höll i handen. Thom var strängt upptagen med att stämma sin harpa, muttrade vresigt om regnet och vätan och ägnade inte Märt en blick. Syrsorna svirrade i den täta snårskogen som omgav dem. Solnedgången hade överraskat dem innan de kommit i närheten av någon by och de hade valt att övernatta i denna dunge en bit bort från vägen. 2 nätter i rad hade de försökt hyra sig rum för natten på någon gård och båda gångerna hade bonden släppt hundarna på dem. Märt drog sin slidkniv men tvekade.
Jag behöver min tur. De exploderar bara ibland, sa hon. Ge mig tur nu.
Han la ett snitt längs röret, så försiktigt han någonsin kunde. Det var ett rör, och av papper, precis som han hade trott. Hemma i Imonsvål hade han hittat pappersbitar på marken efter att fyrverkerierna hade exploderat. Lager efter lager med hoprullat papper. Men inuti fanns bara någonting som såg ut som jord, eller kanske små gråsvarta stenar och damm. Han hällde ut dem i handflatan och rörde om bland dem med fingertopparna. Hur i ljusets namn kan stenar explodera?
Ljuset bränner mig, röt Thom. Han körde ner harpan i fodralet som för att skydda den mot det Märt hade i handen. Försöker du ha ihjäl oss, pojke? Har du inte hört att de där sakerna exploderar 10 gånger så starkt i luft som i eld? Fyrverkeriet är bara steget från HD-konster, pojke.
Kanske, sa Märt. Men jag tyckte knappast att Aludra såg ut som någon HD. Det var vad jag alltid trodde av mäster Alvers klocka. Att den måste vara gjord med HD-konster, menar jag. Men när jag väl fått upp baksidan på den såg jag att den var full med små metallbitar. Han vred sig besvärat vid detta minne. Den gången hade mor Alver varit den första som fick tag på honom. Men klokfrun, hans far och borgmästaren hade varit hack i häl och ingen av dem hade trott honom när han sa att han bara ville titta. Jag hade kunnat sätta ihop allt sammans igen. Jag tror nog att Perrin skulle kunna göra en om han bara fick titta på alla de där små hjulen och fjädrarna och vad allt det nu var.
Du skulle bli förvånad, pojke, sa Thom syrligt. Till och med en dålig urmakare är en rik man och de gör sig förtjänta av vartenda öre. Men en klocka flyger inte i luften.
Det gör inte de här heller.
Ja, ja. Nu är de i varje fall inte längre till någon nytta.
Han slängde pappret och de små stenarna i elden och Thom skrek till. Stenarna knastrade, gnistrade och gav ifrån sig en skarp röklukt.
Du vill verkligen ta livet av oss, sanna mina ord.
Thoms röst var ostadig och blev gällare och starkare allt eftersom han talade.
Om jag bestämmer mig för att jag vill dö går jag till palatset när vi kommer fram till Caimlin. Går fram till Morgase och nyper henne.
Hans långa mustascher darrade upprört.
Gör aldrig så där igen.
Det exploderade ju inte, sa Märt och tittade grubblande på elden. Han stack in även i vaxduksrullen som låg på andra sidan trädstammen och drog fram en fyrverkeripjäs i nästa storleksklass.
Undrar varför det inte blev någon smäll?
Jag struntar i varför det inte blev någon smäll. Gör inte så igen. Märt sneglade på honom och skrattade.
Sluta darra, Thom. Du behöver inte vara rädd. Nu vet jag ju vad som finns i dem, åtminstone hur det ser ut. Men säg ingenting, jag ska inte skära upp fler nu, Thom. Det är ändå roligare att smälla dem på riktigt.
Jag är inte rädd, din smutsige svinaherde, sa Thom med utstuderad värdighet.
Jag skakar av raseri, för att mitt resällskap är en tölp med en hjärna som en get och kanske snart tar livet av oss båda bara för att han inte kan tänka längre än sin egen.
Där är elden. Märt och Thom utbytte en blick när de hörde ljudet av annalkande hästar. Det var för sent på kvällen för att hederligt folk skulle vara ute på vägarna. Men så här nära Caimlin höll drottninggardet vägarna säkra och de 4 personer som red in i eldens ljuskrets såg sannligen inte ut som rövare. En av dem var en kvinna. Männen bar långa mantlar och verkade utgöra hennes följe. Själv var hon en fager kvinna, blåögd och med guldhalsband, grå sidenklänning och vidhettad sammetsmantel. Männen satt av och en av dem höll kvinnans tyglar, en annan hennes stigbygel. Hon log mot Märt och drog av sig handskarna medan hon gick närmare elden.
Mörkret överraskade oss, unge herre, sa hon, och jag undrar om ni kan säga oss vägen till närmsta värdshus.
Matt log och började resa sig upp. Han hade inte hunnit mer än halvvägs innan han hörde en av kararna muttra någonting och såg en annan dra fram ett armborst ur manteln. Vapnet var redan laddat och pilen hölls fast med en klämma.
Döda honom, dåre, ropade kvinnan.
Matt slängde fyrverkeripjäsen i elden samtidigt som han kastade sig mot sin stav. Ur elden kom en hög knall och en stark ljusblikt.
Ej, se det, skrek en man.
Fyrverkerier, din idiot, ropade kvinnan, och han rullade på fötter med staven i händerna.
Ur den fallna trädstammen stack det fram en armborstpil nära platsen där han nyss hade suttit. Mannen som skjutit den föll just till marken med en av Thoms knivar i bröstet.
Mer hann Matt inte se, för nu rusade de två andra männen mot honom. De hade kommit förbi lägerelden och dragit sina svärd. Plötsligt vacklade den ene till och föll på knä. Han släppte svärdet, fumlade efter kniven som satt i hans rygg och föll sedan omkull på mage. Den sista mannen såg inte sin vapenbroder falla och räknade uppenbarligen med att vara en i ett par som delade motståndarens uppmärksamhet mellan sig. Han måttade en stöt mot Märts mellangärde. Med en nästan föraktfull känsla knäckte Matt mannens handled med ena änden på staven så att svärdet for iväg och slog honom sedan över pannan med andra änden. Mannens ögon rullade upp så att endast vitan syntes och han segnade ner. Ur ögonvrån såg Matt hur kvinnan närmade sig. Han pekade på henne.
Du har fina kläder för att vara en tjuv, kvinna. Sätt dig ner tills jag har bestämt mig för vad jag ska göra med dig. Annars ska jag...
Hon såg lika förvånad ut som Matt när en röd blomma av blod plötsligt slog ut runt en kniv som uppenbarade sig i hennes hals. Han tog ett halvt steg framåt som för att fånga upp henne i fallet, men visste att det inte tjänade någonting till. Den långa manteln föll över henne och dolde allting utom hennes ansikte och fästet på Thoms kniv.
Bränn dig, muttrade han. Bränn dig, Thom Marilyn.
En kvinna.
Ljus, vi kunde ha bundit henne och överlämnat henne till drottninggardet i Camlin imorgon.
Ljus, jag kunde kanske rent av ha låtit henne gå. Utan sina hejdukar skulle hon knappast försöka råna någon. Och den enda av de tre som fortfarande är i livet kommer inte att kunna se klart på dagar eller hålla i ett svärd på månader, bränner dig Thom. Du hade inte behövt döda henne.
Lekaren linkade fram till kvinnan och sparkade undan manteln. Vid hennes hand låg en dolk med en klinga bred som Matts tumme och två handsbredder lång.
Skulle jag ha väntat tills hon hann sätta den där mellan rebenen på dig, pojke?
Han drog ut sin egen kniv och torkade av den på hennes mantel.
Matt kom på sig med att nynna. Hon bar en mask för ansiktet sitt och slutade tvärt. Han böjde sig ner och la mantens huvud över hennes ansikte.
Det är bäst att vi kommer härifrån, sa han tyst.
Jag vill inte behöva förklara det här om en patrull av drottninggardet skulle passera förbi.
Förklara?
Med henne i de här kläderna, sa Thom.
Nej, det vill jag lova. De måste ha rånat någon köpmannahustru eller lagt sig i försåt för någon adelsdam som kommit förbi i sin vagn.
Hans röst blev mjukare.
Om vi skulle ge oss av får du allt sadla hästen, pojke.
Matt ryckte till och drog blicken från den döda kvinnan.
Ja, jag får väl det. Han undvek att se på henne fler gånger. När det gällde männen hade han inga sådana betänkligheter. Män som dödade och rånade förtjänade vad de fick när de väl drog det korta strået som han såg det. Han tittade inte närmare på dem, men inte heller vek han undan med blicken om den råkade falla på någon av rånarna. Han hade sadlat vallaken, knutit fast sina tillhörigheter bakom sadeln och var just i färd med att sparka jord över elden när han råkade titta på mannen som hade skjutit mot honom med armborstet.
Det var någonting bekant över dragen och skuggorna som kastades över dem av den döende elden. Tur, tänkte han. Hela tiden samma tur. Armborstskytten var en god simmare, Thom, sa han när han satt upp.
Vad pratar du nu för dumheter, pojke?
Lekaren hade också kommit upp i sadeln. Han verkade betydligt mer bekymrad över hur instrumentfodralen låg bakom sadeln än över de döda männen. Hur skulle du kunna veta om han överhuvudtaget kunde simma? Han lyckades ta sig i land från en liten båt mitt i Arinrin, mitt i natten. Han gjorde väl slut på all sin tur då, kan jag tro. Han kontrollerade remmarna kring fyrverkerirullen igen. Om en enda pjäs fick den där fårskallen att börja skrika om ACJ, vad skulle han då ha trott om allihop exploderat?
Är du säker på din sak, pojke? Oddsen för att det skulle vara samma man. Inte ens du skulle ge dig in på ett sånt vad.
Jag är säker, Thom. När jag får tag på Elaine ska jag vrida halsen av henne och av Egwene och Ninive med. Och jag är lika säker på att jag ska göra mig av med det där förbannade brevet så fort vi kommer fram till Caimlyn.
Jag har ju sagt att det inte står någonting farligt i brevet, pojke. Jag spelade Dage Damer när jag var yngre än du är nu. Och jag känner igen en kod eller ett skiffer, även om jag inte vet vad det står.
Jag har för all del aldrig spelat ditt stora spel, Thom. Ditt fördömda husens spel. Men jag vet när någon jagar mig. Om det bara gällde guldet jag har i fickorna skulle de aldrig göra sig så mycket besvär. Inte för mindre än en kista full. Det måste vara brevet.
Bränner mig. Söta flickor ställer alltid till bekymmer för mig.
Har du lust att sova i natt efter det här?
Som ett oskyldigt barn, pojke. Men om du vill rida så rider jag också.
Mert såg en vacker kvinnas ansikte för sitt inre öga. Hon hade en kniv genom halsen.
Du hade ingen tur, sköna mö.
Då så. Då rider vi, sa han med sträv röst.